Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, hej och välkomna till avsnitt 103 av podden Vi går till historien. Mitten april, tror du det kommer snöa något mer i år?
Ja, det är inte helt omöjligt. Men det var ändå kallare under 1600-talet. Och det kommer jag komma in på så småningom. För nu kommer vi, Ulf Gemsjö och Fredrik, att avsluta vår berättelse om Karl den XI. I förra avsnittet talade vi om Karl den XI:s stora sorg efter att hans drottning Ulrika Eleonora lämnat jordelivet vid endast 36 års ålder. Kungen, som ju inledningsvis försökt komma undan detta äktenskap, sen alltid låtit sin mamma enkedrottning Hedvig Eleonora gå före sin hustru, fick plötsligt panik när han insåg att drottningen var allvarligt sjuk och att han skulle förlora henne. Karl var otröstlig efter hennes bortgång. Men Karl hade också en sviktande hälsa. Han var ju oerhört aktiv, ställde stora krav på sin omgivning, men ännu större krav på sig själv. Från att som barn varit svag och sjuklig byggde han med ständiga strapatser upp en stark fysik. Under skånska kriget satt han inte kvar i högkvarteret under fältslagen utan red i spetsen för sina trupper. 1681 drabbades han, som vi rapporterat om, av ett komplicerat benbrott efter att ha ridit omkull. Den skadan fick han lida av under resten av sitt liv. Benpiporna måste ständigt under svåra smärtor rättas till. Han genomgick plågsamma operationer. Karl var en besvärlig patient på så sätt att han vägrade följa läkarnas ordinationer att ta det lugnt, vilket hela tiden försämrade läget. Han hade ständigt ont i det skadade benet, använde oftast käpp när han förflyttade sig. Karl XI jobbar ständigt. Han går aldrig upp senare än 5 på morgnarna, oftast vid 4-tiden, och arbetar till lång tid på nätterna. När han är kvar på slottet jobbar han på sin kammare eller är ständigt runt på de olika ämbetsverken och granskar det arbete som sker där. I allmänhet arbetar han med inrikesärenden på förmiddagarna, med utrikes på eftermiddagarna. Eftersom kungen inte var någon läsare får han ofta rapporter muntligt upplästa. Som många dyslektiker har han ett utmärkt minne. Men han är också ofta, som vi berättat, på resande fot, reser ständigt runt om i riket. Dock besöker han aldrig Finland eller provinserna på andra sidan Östersjön. Han rider då långa sträckor i högt tempo och för noggrann statistik över hur han kan pressa resetiderna mellan olika mål. Men redan i slutet av 80-talet, då han ändå bara är drygt 30 år gammal, börjar han må dåligt. Han får feberanfall, spottar blod efter de häftiga ritterna. Efter drottningens död 1693 mår han inte bara dåligt psykiskt, utan året därpå börjar han också få svåra smärtor i magen. Hans livläkare, men den kände Urban Järne, kommer ihåg honom, bara han är känd för vad han lyckas få stopp på.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Ja, jo, det är ju häxbränningarna, va? Han
ja, var
ju
med. Ja,
och så grundar ju också Medevi Hälsobrunn fick gripa sig med. Den drevs faktiskt några år av Hedvig Eleonora. Ja, men man vet inte hur man ska komma till rätta med kungens allt svårare magsmärtor. Trots att situationen blir allt värre vägrar kungen slå på takten, trots livläkarnas vädjande. Allt pågår som vanligt. Resorna, jakterna, de militära manövrarna, inspektionerna, arbetet på slottet. Hans egna anteckningar avslöjar inget om att han mår dåligt. Kungens självbehärskning och förmåga att utstå lidande är ju helt klart exceptionell. Allt detta tar dock slut i mars 1697. Kungen måste stanna i Stockholm på grund av att hans smärtor är för svåra helt enkelt och att han blivit fysiskt väldigt svag. Rikets skickligaste läkare undersöker honom, olika mediciner provas, men inget hjälper. Förutom laxermedel tillgriper man till synes mer desperata metoder som att lägga en bit bröd insvept i portvin beströdd med pulveriserade nejlikor på magen. Men inte ens det hjälper. Kungen har fortfarande lika ont. Han konstaterar en stor förhårdnad, stor som en handflata i buken. Mamma, Hedvig Eleonora, försöker förgäves kalla hit utländsk expertis. De här åren är inte bara svåra för kungen utan för hela landet. 1690-talet drabbar Sverige och stora delar av Europa av svår missväxt. Hela 1600-talet var väldigt kallt. Så man idag talar om en global uppvärmning kan man kalla 1600-talet för en tid av global nedkylning. Vad är det för spektakulär historisk händelse som illustrerar detta?
Ja, det var väl bra att de kunde gå över isen där, förstås. Men kan det slå, kan ett århundrade, alltså klimatet funkar väl inte så, det är väl längre ledtider än 100 år. Men visst, det kanske var kallt.
Ja, om man säger, alltså i slutet 1500-talet och till början av 1700-talet så var det kallt. Å andra sidan under medeltiden 1300-talet till exempel, då var det ju, om vi säger att det var kallare än nu under 1600-talet så var det varmare än nu under 1300-talet och kunde man ju odla vin i Mälardalen och så vidare.
Det sägs att vi är inne i någon form av mini-istid. Så kanske industrialismen där på 1800-talet när den kom igång, det kanske räddat oss från att det ska vara svinkallt ute.
Ja, så kan det ju vara. Ja,
jag tycker inte vi kanske ska diskutera vidare. Vi kan inget om det här.
Nej, det är ju så. Men 1600-talet brukar kallas för den lilla istiden. Så att det är kanske ett begrepp som kommer igen. Ja, och i synnerhet 1695, 1696, 1697. Det är svåra nödår med stora svältkatastrofer. Man blandar bark i brödet och man äter katter och hundar. Och det verkar som årstiderna blev omkastade. Det kunde vara vårvärme i februari och sen vinter och snö i april och maj som förstörde sådden. En kort och het och torr sommar följd av ihållande regn hela hösten så att skörden ruttnade bort. Hela socknar dör ut, framförallt i Norrland och i Finland. En tredjedel av Finlands befolkning dör av svält och epidemier. Karl XI köper upp spannmål utomlands, men logistiken som man skulle säga då, fungerar dåligt. Höststormar gör att båtar lastade med spannmål förliser. De kallar vintrarna att man fastnar i is. Tusentals människor tar sig tiggande till Stockholm. Ett samtida ögonvittne skriver: "De vackla, krypa eller ligga överallt på gatorna och ingen vill taga in dem i sitt hus." Säkert vintertid ligger tusentals ihjälfrusta och ihjälsvultna på gatorna på morgnarna. Liken samlas ihop och kastas i massgravar. När olyckor hopas över ett land brukar ju ofta kritiken riktas mot den eller de som styr. Men med undantag av några få mot kungen eller kungens politik i kritiska flygblad är det svårt att hitta något dokumenterat missnöje med den enväldige kungen. Istället prisas hans fromhet. Människor i allmänhet har helt klart en mycket positiv bild av honom, gråkappan som stod på folkets sida och som jobbade stenhårt för sitt land och sitt folk. Från den 9 mars 1697 kommer kungens sista anteckning. Den handlar om att en 14-årig kronprins Karl är ute och jagar lodjur på Djurgården. Från den 28 mars kan inte kungen lämna sin säng. Han förstår nu att slutet närmar sig. Han säger till överhovpredikanten Göran Wallin: Gud tröste min ålderstigna fru moder drottningen som ska leva efter mina dagar med de små och unga barnen. Vi är nu inne i påskveckan, den stilla veckan. Och på skärtorsdagen tar den 41-årige kungen farväl av sin 60-åriga mor Hedvig Eleonora, sin 15-åriga dotter Hedvig Sofia, sin 14-årige son Karl och sin 8-åriga dotter Ulrika Eleonora. Till sonen säger han att han till varje pris ska försöka upprätthålla freden och måste också lova att inte gifta sig med någon som inte har den lutherska tron. Mitt i allt detta elände konfirmeras kronprinsen på långfredagen. Pappa kan naturligtvis inte närvara, men han vill inte ställa in konfirmationen. Han har hela tiden varit mycket mån om sonens kristna uppfostran. Annandag påsk, den 5 april 1697, tar kungen nattvarden med överhovpredikanten Wallin som håller en kort predikan över temat: Herre Jesus, bliv när oss, ty det lider åt aftonen och dagen är framliden. På kvällen drar kungen sin sista suck. Obduktionen visar, som man kunde ana, att cancer sprider sig i hela magen. Den är full av förhårdnader, stora som gåsägg. Några har brutit igenom tjocktarmen och orsakat stora hål. Magen är fylld av blodig och varig vätska. Ja, hur ska man sammanfatta kung Karl den XI? Jag tycker ju tveklöst att han är en av våra största kungar som oförtjänt hamnat lite i skuggan av Gustav Vasa och Gustav II Adolf, Karl den XII och Gustav den III. I vår tid är han kanske mest känd för att ha prytt 500-kronorskedjan från 1985 till 2016. Och anledningen till det var inte allt betydelsefullt kungen uträttade utan en enstaka händelse, nämligen att Sveriges riksbank grundades 1668. Och det är ju mycket märkligt, alltså kungen var ju då bara 13 år, det var ju förmyndarregeringen som styrde. På baksidan fanns en bild av uppfinnaren Kristoffer Polhem, den svenska mekanikens fader. Men som vi tidigare talat om så fick ju valet av Karl XI på sedel mycket kritik, framförallt var någonstans.
Han var väl inte så populär i just Skånetrakten?
Exakt. Framförallt i Göingebygden i norr, och där många vägrade använda den. Och vad gick den kritiken tillbaka till?
Ja, det var ju förstås att han var med och försvenskade Skåne, men framförallt så var han ju väldigt hård och utförde många brutala anfall mot skånska bygder.
Just det, snapphanarna behandlades ju väldigt illa. Och framförallt var det en händelse där den av kungen beordrade nedbränningen av Örkeneds socken. För att komma till rätta med snapphanarna befallde kungen att alla gårdar i Örkened skulle brännas ned, all boskap dödas och alla män som kunde bära ett gevär dödas. Vad hände? Ja, alla gårdar utom fyra brändes ned, men bara en man dödades eftersom han förvarnats och flydde till skogs. Nå, vem ersatte då Karl den XI på de nya 500-kronorssedlarna? Vet du?
Ja, har vi inte pratat om det här?
Jo, det har vi nämnt.
Det har vi nämnt. Får se om jag kommer ihåg då. Jag tror det var någon...
Kanske för att bli till så var det en annan person från Skåne faktiskt.
Ja, just det. Var det hon Jenny Lind eller något?
Ja, det var en operasångerska, men Birgit Nilsson.
Ja,
förstås. Det var så här, vet du, att enligt de nya kriterierna för Riksbanken skulle porträtten på de nya sedlarna vara personer som haft sin verksamhet under 1900-talet, ha en folklig förankring och ett internationellt anseende. Alltså verksamhet under 1900-talet är återigen ett bevis på vår tids historielöshet. Ja, ska vi har ju pratat om det förut. Ska jag testa lite grann? Alltså, vilka är det här nu då? 20-lappen är väl mest känd. Det är ju, vem hittar vi där?
Jag använder ju aldrig pengar. Men ja. Jag kommer ihåg, 20-lappen för mig är ju Selma Lagerlöf. Var det inte hon som var tidigare?
Ja, just det. Det var ju så. Men så byttes ju hon mot Astrid Lindgren, eller hur?
Mm. Jag är medveten om att det inte var hon nu. Eftersom jag slutade använda sedlar, då var Selma där, så det är liksom min stopp.
Ja, det blev ett begrepp där. Men sen blev det lite svårare, 50-kronorskedeln, vet du?
Du sa 1900-tal verksam, ja, och sådär, okej.
Okay. Just det.
Och värd att sitta på en sedel.
Ja, internationellt anseende, ja.
Okej, okay. Det är förstås Björn Skifs. Nej, jag skojar.
Det är inom sång och musik.
Det är, ja, det är det.
Det är trubadur, nämligen då den klassiska.
Ja, okej. Okay, ja, men då är det ju Evert Taube.
Exakt. Och 100-kronorskedjan?
Inom vilken genre?
Ja, en androgyn skådespelerska.
Greta Garbo.
Ja, 200-kronorskedjan kanske den ser man ju, kanske är mest vanlig. Ja.
Ja, men jag tror att det är Ingmar Bergman.
Det är alldeles riktigt. Och 500-kronorskedjan,
ja, kommer du ihåg? Ja, men det sa vi ju, Birgit Nilsson.
Ja, det kommer jag ihåg. Det är jättebra.
Och ja, sen, jag kommer ihåg det som vi sa för 3 minuter sedan.
Ja, men det är skönt. Och kanske också för ett halvår sedan, om det då vi pratade om det här, jag kommer inte ihåg riktigt. Avslutningsvis, 1000-kronorskedjan.
Det tror jag var Dag Hammarskjöld.
Alldeles riktigt. Ja, men det är jättebra. Du får VG plus här. Men det här, innan vi släpper det här med sedlar. Även den nya 500-kronorskedjan fick kritik. Vet du varför? Alltså den med Birgit Nilsson nu. Jo, den visar i bakgrunden en scen från Richard Wagners opera Valkyrian. Huvudrollen Brynhilde var något av Birgit Nilssons favoritroll. Och varför blev det då kritik mot det?
Mm, ja, det var ju nazisternas favoritopera. Och Wagner var väl nazist dessutom?
Ja, alltså nu dog han ju före nazismen, men det är alldeles riktigt som du säger. Han såg ju som en antisemit, va? Och han var ju Hitlers favoritkompositör. Alltså. Nu finns det ju olika uppfattningar om det här. Man kan väl säga att Wagner, helt klart var han ju en tysk nationalist, och han var ju väldigt mot globalism, som man säger idag. Antiglobalist var han, helt klart. Därför tyckte han illa om judar och fransmän, som han uppfattade som internationella globalister. Däremot, hans sonhustru Winifred, hon stod ju Hitler väldigt nära, gav honom mat när han satt i fängelset, och han var sen ofta en kär gäst i deras hem. Familjen kallade honom onkel Wolf. Ja. Okej, okay, vi är tillbaka till Karl XI.
Ja, men det är så uppenbart det här, att de gjorde allt i sin makt här på de här mötena i styrelserummet, att nu får vi inte kränka någon i det här lättkränkta samhället. Ja. Inga kungar, inga drottningar, Och sen gjorde de ändå bort sig.
Ja, visst. Ja, ja, det stämmer. Okej, Karl XI då? Ja, han förlorade ju sin far vid 4 års ålder. Han var svag och sjuklig som barn. Hade på grund av svår dyslexi stora svårigheter med sina studier. Men när han blivit myndig och tagit över efter förmyndarregeringen och danskarna var på god väg att ta tillbaka de landskap han förlorat i frederna i Brömsebro och Skilde, lyckades Karl med kraft och stort personligt mod besegra danskarna med det kända slaget vid Lund som avgörande vändpunkt. Han lyckas sedan stegvis utöka sin makt till ett kungligt envälde. Alltså, det här är ändå rätt märkligt. Han är ju alltså 20 år gammal, va? Och redan då visar han prov på en anmärkningsvärd klarsyn. Han inser att ekonomin är urusel, att försvaret blivit försummat. Och han visar verkligen ingen respekt för de här högadliga gubbarna som styrt Sverige under hans uppväxt. Han påtalar deras försumligheter och sätt att berika sig själv. Han klarar också med stor skicklighet ut olika märkliga affärer, och kanske kommer vi berätta om kring den här Dullebaner och kritiken mot rikskansler Magnus Gabriel de la Garde. Och den här taktiska och diplomatiska förmågan, den kommer väl till pass under riksdagarna på 80-talet, och han spelar ut stånden mot varandra, och kanske synligt lågaden mot högaden, alltså ämbetsmannaden mot godsägaraden. Han drar genom reduktionen in adliga gods och gårdar till staten och med hjälp av den då kraftigt förbättrade svenska ekonomin rustar han upp försvaret, flyttar flottan till den nya staden Karlskrona och organiserar indelningsverket som innebär att vi har en ständigt stående armé färdig att sättas in om kriget återkommer. Men det blir inga fler krig under Karls regentid, istället en för tiden ovanligt lång fredsperiod. Trots att han trivts utmärkt i fält och varit en mycket lyckosam krigarkung i skånska kriget byggde han inte upp flottan armén för att Sverige skulle kastas in i nya krig och utöka stormaktens territorium. Där skiljer han sig ju från Gustav II Adolf och fadern Karl den X Gustav, utan för att behålla fred. Karl ställer höga krav på sina medarbetare. Det räcker ofta med en liten försummelse som att vara frånvarande utan laga förfall för att man ska bli ersatt av någon annan. Och som vi ofta konstaterat behandlar han alla lika. Släktingar och vänner har inga privilegier. Vi har ju sett hur faster Maria Efrosynes och farbror Adolf Johans vädjanden om att bli förskonade från reduktionen är meningslösa. Karl var ju som person en ensling som trivdes bäst i ensamhet, avskydde stela ceremonier, fina middagar, kontakter med utländska diplomater där han kände sig osäker och hemmad. Istället uppskattade han att vara ute på hästryggen, på jakter, på militära övningar där han ville bli behandlad som en som alla andra, inte ha några särskilda privilegier. Han var ju också oförstående för och uttråkad av kulturella sysselsättningar, allt ifrån bokläsning till teaterföreställningar. Han fann istället ett nöje av enkla och lite roa och lite grabbiga, kan man säga, soldatskämt. Istället för det sociala livet på hovet uppskattade han att träffa så kallat vanligt folk där han kunde koppla av och festa loss. Många är ju historien om gråkappan som inkognito hälsade på i bondstugorna, även om vissa av de här historierna kanske är påhittade eller förbättrade i efterhand. Men de återger ändå en bild av hur man såg på sin kung. Något man också skulle kunna lägga till är hans starka gudstro. Utgången står hos Gud var ett uttryck han ofta använde. Och kyrkan kommer också vara mycket betydelsefull och nära förbundet med det karolinska enväldet med, som vi talat om, ny kyrkolag, psalmbok, ny bibelöversättning och så vidare. Man kan nog säga att ingen svensk kung stått så nära den svenska kyrkan som Karl den XI. Prästerna var statstjänstemän. Folket måste kunna sin katekes, något som fick stor betydelse för den svenska folkundervisningen och läskunnigheten. Helt klart var han också mycket mån om sin familj och mycket engagerad i barnens uppfostran och utbildning. När han var hemma var han mycket med sina barn och hela familjen åt alla måltider tillsammans. Karl den XI:s till synes känslokalla personlighet beror kanske snarare på en osäkerhet och rädsla att visa känslor än att han skulle sakna känslor. Det visar ju hans starka reaktioner efter drottningens död. Trots sin blyghet och tillbakadragenhet kunde han visa prov på temperament som kunde gå ut inte bara över ämbetsmän utan också hans närmaste. Ett tråkigt exempel på det sistnämnda är en händelse som inträffade en novemberkväll 1688. Ulrika Eleonora fick för sig att hon skulle hitta på ett litet evenemang som skulle glädja kungen. Vi har ju tidigare talat om att de misslyckas med sådana idéer. Då kommer ihåg det här då hon lät uppföra en teaterföreställning, eller hur? Som en uttråkad kung lämnade. Vid det här tillfället låter drottningen klä ut barnen, en 7-årig Hedvig Sofia och en 6-årig Karl, i dräkter som skulle föreställa vintern och sommaren. Hedvig Sofia föreställer sommaren, Karl vintern. Drottningen är som ofta sjuk på sitt rum och hon låter därför sin hovdam, grevinnan Märta Sparre, bege sig med barnen till änkedrottning Hedvig Eleonora där pappa kungen befinner sig. Man kan ju tänka sig att barnen på barns vis nu är förväntansfulla på pappas reaktion. Men av någon obegriplig anledning blir Karl oerhört irriterad, för att inte säga riktigt arg, när han får se de utklädda barnen. Han går fram och slår av hatten från huvudet på sonen. Farmor och hovdamen försöker rätta till kronprinsens kläder genom hatten tillbaka. Vad vill kungen ge sig på? Inte sin älskade mamma förstås, utan stackars Berta Sparre som handgripligen körs ut ur rummet. Kungen skriker att hon aldrig ska våga sätta sin fot på slottet igen. Märta Sparre blir svårt chockad och kommer aldrig tillbaka till slottet. Ulrika Leonora ser till att hon får en tjänst hos drottningens syster i Dresden. Ja, hur ska man förstå kungens reaktion här, tycker du?
Jag tror, men det går väl tillbaks till att han inte gillade den typen av larv.
Nej, exakt. Så var det väl. Han tyckte väldigt illa om så här teater och utklädsel och, som du säger, larviga upptåg och så. Och sen förmodligen var jag av någon anledning på mycket dåligt humör. En annan historia handlar om när kungen blir rasande på en överste Bernhard von Lieven som besöker kungen i enrum. Anledningen till kungens reaktion är okänd. Hur som helst, kungen öppnar dubbeldörrarna, pekar på Lieven och skriker till vakterna utanför: "Skjut ner den där hunden!" Men Lieven har varit i farofyllda situationer förr, bland annat i slaget vid Lund, och behåller sitt lugn. Vakterna dröjer som tur är med att utföra orden och avvaktar. Kungen gör några vändor fram och tillbaka i rummet och stannar så framför sin gäst och säger: "Förlåt mig, Lieven." Så, temperamentet fanns där. Däremot saknade Karl ett långsint kynne. Lieven kom förresten sen att bli en av Karl XII:s mest framträdande generaler och få ett dramatiskt slut. Vi kan återkomma till honom. Sammanfattningsvis kan man ju säga att Karl XI verkligen gjorde allt för sitt lands och folks välgång. Skaffade landet en god ekonomi, byggde upp ett starkt försvar för att med dess hjälp garantera en fredlig politik, och han bröt högadens makt. På ett för tidigt ganska unikt sätt behandlade han alla lika. Bedömde folk inte utifrån vad de var utan utifrån vad de gjorde. Och det gjorde också att det blev en tidigare aldrig skådad social rörlighet genom såväl förvaltning som krigsmakt. Kungen skriver vid ett tillfälle till sin förtrogne Nils Bjelke: "Jag rekommenderar aldrig någon för hög börd, frändskap, vänskap eller gåvor, utan allenas för förstånd, skicklighet, trohet och redlighet." Karl XI gav noggranna direktiv för sin begravning som säger mycket om hans person, hans avståndstagande mot flärd, uppståndelse, pomp och ståt. Han skrev: "När den allra högste guden mig hädan kallar igenom den timmeliga döden, så är det min begäran, det att man inte gör någon prakt och prål med min svepning och kista samt begravning, utan sveper mig lärft, inte lägger några regaler hos mig i en kista, slät och rät, som förr har väl varit brukligt, ty det är bara fåfänga."
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, Fredrik, du är ju duktig på att analysera här. Hur skulle du sammanfatta den bild av Karl XI som du har fått genom våra avsnitt här?
Jag tycker att han är oerhört intressant. Han skapar ju enväldet. Samtidigt så gjorde han då Sverige med sitt envälde förmodligen en bättre plats för alla. Det vill säga reduktionen och det här allas lika värde, riktigt så kanske han inte sa, men hade ju sådana ambitioner och behandlade alla lika och så vidare. Så jag tror enväldet kan han ju ha skapat för att han nog i viss mån kanske var lite mot den motvillige monarken, att han inte ville sitta på tronen med en folksamling som jublar över honom. Utan han kanske ville styra lite ensam och vara lite, ha kontroll. Ett starkt kontrollbehov har vi ju sett egentligen genomgående.
Ja, men det kommer ju in på något intressant, för att han var ju oerhört noggrann med allt, va? Han var ju en statistiker, han skrev ju alla hans anteckningar, de är otroligt torra och byråkratiska, och han är ju liksom besatt av tider, va? Som vi har pratat om, hur lång tid det tar att utföra vissa arbeten, hur lång tid det tar att resa mellan två olika mål och så vidare. Ja.
Ser vi liksom någon form av teknokrati här som har sett av slump sett dagens ljus? Alltså någon form av tjänsteman här nu som egentligen, som är enväldig härskare. Så det är inte så, om man går till det personliga, det var ju väldigt överraskande för mig, hans känslor här efter drottningens död. Och gav ju, alltså jag var ju först inne på att det var ganska många bokstavskombinationer där ett tag, men det vill säga att han inte kunde visa känslor och att han var lite av en elak jävel privat sådär, men det slog ju också helt fel. Så där är han ju också mångbottnad.
Ja, det med hustrun är intressant, varför han var nog ganska kaxig och lite dum mot henne vid många tillfällen, men sen plötsligt, nej hjälp, alltså, kommer du inte finnas kvar, då grips han ju nästan av desperation, verkar det som, och sörjde henne något oerhört då när hon väl var borta.
Ja, för det känns, jag tror han skulle liksom klara sig själv helt. Det var inte så att han var handlingslös utan hennes hjälp, utan det visar ju också på att han, så det var ju på ett känslomässigt plan han fick
panik. Ja, helt klart.
Sen, vi har inte, och också det här, vi har hört många exempel på väldigt nära rådgivare till olika kungar, att de nästan vuxit ihop. Men jag har inte hört på samma sätt att han skulle ha någon sån här riktigt nära rådgivare som står honom nära, utan han var nog ganska själv i sina tankar och handlingar. Det är mycket som talar för det i alla fall. Och på ett utmärkt sätt.
Ja visst, och han favoriserar ju inte någon på något sätt. Och som du säger då, verkar ju inte vara beroende heller av någon speciell rådgivare.
Så en enväldes härskare som ville inte synas i strålkastarljuset. Samtidigt så förde han en med reduktionen och sådär mot ett bättre Sverige för alla. Och han var mån om folket. Han var heller ingen krigsivrare. Det blev väl inga fler krig sen dansken hade sparkats ut. Trots en ganska torr och trist person säkerligen, så var han populär bland folket, har du ju berättat. Och även av sin son.
Ja, han dyrkade ju honom.
Exakt. Så på många sätt en väldigt lyckad person, kan jag tycka.
Ja, det är intressant. Alltså. Han är ju så här, som den här blyge skygge diktatorn. Det är verkligen kontrasten då till vår tids Mussolini och Hitler och sådana figurer, eller hur?
Ja, det är väl väldigt få som inte älskar uppmärksamhet och vill skaffa sig makt genom att synas och höras.
Och det framstår ju väldigt sympatiskt, eller hur? Och om man arbetade i tysthet, så att säga, för sitt lands bästa och sitt folkets bästa hela tiden.
Ja, för de hade ju någon form av ändå ett steg på vägen till ett mer demokratiskt styrelseskick med den här förmunderregeringen som styrs av högaden och sådär. Och det var ju långt ifrån samma barmhärtiga styrelsesätt då.
Ja, intressant. Ja, men nu har vi väl fått en väldigt fyllig bild av kungen. Och som sagt, han är värd att bli uppmärksammad, eller hur?
I alla fall värd att göra någon comeback här på 500-sedeln, det tycker jag.
Ja, det har du alldeles rätt. Ja, vi ska avsluta med en dramatisk händelse här. För kung Karl den 11, han avled alltså den 5 april 1697. Och den 7 maj, då han fortfarande ligger kvar på Lideparad på slottet, då kom ju katastrofen här. Slottet Tre Kronor börjar brinna. Att bränder skulle bryta ut var ju ett ständigt hot vid den här tiden, och på slottet hade tidigare det året brand utbrutit i slottköket, men då hade man lyckats släcka elden. Överallt på Tre Kronor finns brandvakter utposterade, och på vinden över rikssalen står två vakter. Men den här dagen lämnar den ene vakten, Anders Andersson, på förmiddagen sin post för att uträtta ett ärende till brandvaktschefens Sven Lindbergs fru. Han ska lämna ett stycke tyg till en adress på Jungfrugatan. Den kvarvarande vakten, Mattias Hansson, han tycker läget verkar lugnt, så han går också därifrån. Han går ner till köket för att få en gratis lunch och skvallar lite med kökspigarna där, som jobbar där. Och när han kommer tillbaka till sin post strax efter ett så känner han brandlukt. Och när han öppnar dörren till vinden möts han av öppna eldslågor som tagit tag i yttertaket och samtidigt tränger ner genom golvet till rikssalen. Inom en halvtimme är hela slottet övertänt. Tre Kronor är sammansatt av olika byggnader från olika epoker, de äldsta från 1200-talet. Elden sprider sig snabbt under koppartaket, koppar leder eld, till trossbottarnas trävirke i de olika delarna. Kärntornet Tre Kronor med de tre kronorna i toppen spets fattar eld, och tunga kanoner och en kyrkklocka rasar genom våningarna ända ner till änkedrottningens vinkällare. De tre kronorna som hade placerats där av Johan den tredje rasar också symboliskt ner, lite som en föraning av vad som ska hända med stormakten Sverige. Hela slottet med undantag av den senaste av Nicodemus Tessin den yngre byggda längan mot norr brinner ner. Alltså den här längan, det är ju den som vi har kvar idag, du vet, alltså den mot Helgeandsholmen, den mot riksdagshuset, va? Längan som idag innehåller konseljsalen, festvåningen med Karl den XI:s galleri och Vita havet. Trots att böcker och handskrifter kastas ut från fönstren blir större delen av Riksarkivet, det kungliga bibliotekets böcker och handskrifter, lågornas rov. Väldigt mycket material från och om vår medeltid, 1500-tal och 1600-tal går förlorade. Det som räddas bärs in i Storkyrkan. Alltså, vad man får komma ihåg är ju att Tre Kronor inte bara var kungafamiljens bostad utan också säte för landets ämbetsverk, Svea hovrätt och andra institutioner. Det gäller förstås nu att utrymma slottet för alla levande med kungafamiljen i spetsen och för kungens lik. Och när det gäller kungafamiljens kvarvarande fyra medlemmar, farmor och de tre barnbarnen, är det en som behåller lugn och sinnesnärvaro, den snart 15-årige nye kungen Karl den XII. Både änkedrottning Hedvig Eleonora och de två prinsessorna är chockade. Jag vet inte om du har sett, men det finns ju en berömd målning på Nationalmuseum av Johan Fredrik Höckert som visar mycket dramatiskt hur det går till. Känner du till den?
Ja, men den tror jag mig har sett.
Ja, det visar hur Karl XII med syster Hedvig Sofia och farmor är på väg ut ur slottet. Och lilla syster Ulrika Eleonora, hon går framför med en liten hund i famnen. Av någon anledning ser två av personerna mycket äldre ut än de var i verkligheten. Alltså Karl, han är ju fortfarande bara 14 år. Han ser ut som en ung man, alltså minst 20. Och änkedrottningen som är 60, hon ser ju ut som en betydligt äldre, alltså en riktigt gammal dam. Alla på slottet hinner faktiskt sätta sig i säkerhet. Det är ingen som dör i elden. Familjen flyr och kungens lik förs av 12 officerare först till Per Brahes palats på Helgeandsholmen, alltså där riksdagshuset idag är beläget. Karl den XI:s lik förs sedan till Riddarholmskyrkan. Kungafamiljen flyttar först till Karlberg, men sen på hösten till Wrangelska palatset på Riddarholmen. Vad är det känt för idag? Vilka är det som håller till där idag?
Ja, det är ju Svea hovrätt.
Just det. Och det blir alltså vikarierande kungligt slott, kungshuset kallat. Hedvig Eleonora, som är mycket intresserad av inredning och arkitektur, hon låter renovera palatset och ta dit konstverk och gyllenläderstapeter på väggarna och nya möbler och så vidare. Och på bottenvåningen inreds en rikssal där kommande riksdagar ska hållas. Två personer, verkar inte vara så chockade över att det gamla slottet brunnit ned. Den ena är den 14-årige nye kungen. När han rider samma kväll över till Kalbergs slott säger han att det gamla slottet varit gammalt och ändå borde ha byggts om. Den andra är Nicodemus Tessin som hade försökt övertyga Karl den XI att det gamla opraktiska slottet borde ersättas av ett helt nytt modernt. Tessin ville helt enkelt riva den gamla omoderna borgen. Och han har ju som sagt också påbörjat det här med den här nyuppförda längan i norr. Han lovar nu bygga upp ett nytt slott på 6 år. Och arbetet börjar direkt. Dagen efter branden. Den förs i ett högt tempo. 500 jobbar med det här. Och vid ett tillfälle dör 20 röjande soldater när en mur störtar ner. Men de 6 åren skulle bli 57. Först 1754 står det nuvarande slottet färdigt. Och kungafamiljen kan flytta in från det Wrangelska palatset. Jag vet inte vad du tycker, men om man ska uppleva, det verkar ju ändå det här gamla Trekronorborgen med sina tinnar och torn och mystiska medeltida rum med prång och gångar. Det måste ha varit betydligt mer spännande än dagens lite lagliknande byggnad, eller vad tycker du?
Det är alltid lite charmigt ju äldre det är, så att säga. Nu framstår ju det som närmast modernt.
Ja faktiskt. Ja. Vad var då orsaken till branden? Det började ju på vinden över rikssalet, och en orsak kan ha varit otäta skorstenar. Fick de skulden? Ja, det inleds en rättegång. De tidigare nämnda brandcheferna och de två brandvakterna anklagas för, ja, inte för någon mordbrand eller så, utan för försumligheten. Anders Andersson för att ha lämnat sin post för att gå ett ärende till brandchefens hustru. Den andra brandknäkten, Mattias Hansson, för att på eget bevåg gått ner till köket för dagens lunch. Och slutligen brandchefen Sven Lindberg för att han låtit Andersson gå ärende till frun. Vad säger de om skuldfrågan? Tycker du att de ska anses vara skyldiga? Eller?
Hur svårt kan det vara att ha lite koll? Mm. Alltså, så mycket står ju på spel. Men Det är klart, det är ett litet misstag och så vidare. Men misstag får ju inte begås när det gäller den här typen av byggnader. Så
Den här Lindberg, han var nog en lite lurig typ. Att han beordrat en av vakterna gått ärende, det var ingen engångsföreteelse. Han brukar be dem hämta mindre oskyldiga var en tyg som öl och brännvin som han sen sålde i den privata våning på slottsvinden där han bodde med sin familj. Alltså enligt vissa källor bedrev han där mer eller mindre en lönnkrog, och han hade eldat i en kakelugn branddagen. Rättegången startade direkt efter branden, och i februari 1698 kommer domen. Hur tror du de dömde?
Kausalitet måste ju visas, men jag vet inte hur noga han var med sånt på den här tiden. Men jag tror att de blev helt klart dömda för vårdslöshet. Det är lite svårt att frikänna någon också. Som jag sa, det är ett stort ansvar här.
Sven Lindberg och Mattias Hansson, de dömdes till döden. Medan Anders Andersson döms till 5 gatlopp då han handlat på order av sin chef. Dödsstraffen kommer dock av Karl den XII mildras till 7 gatlopp och 6 års straffarbete på Karlstens fästing i Marstrand. Lindberg, som var en 50-plussare, betydligt äldre än brandvakterna, han klarar dock inte de här gatloppen utan avlider av de svåra skador han där erhöll. Vad innebar det här med gatlopp?
Den definition jag känner till är ju att man får springa på en gata och sen får folk kasta saker och slå med käppar och sånt.
Så är det ju. Den uniformen, bara överkropp, springa mellan 2 rader av män. Alltså de här raderna var i det här fallet väldigt, väldigt långa. Och de här männen, som du säger, de slog dem med spön och käppar. Och det var inte ovanligt att de här personerna blev så svårt skadade att de dog av det här. Straffet avskaffades i Sverige när då, tror du? Det finns ju inte kvar idag, även om man pratar om straffskärpningar.
Sånt här borde jag kunna, men det är väl någon gång där början 1900-tal eller slutet av
1800-tal. Ja, 1812 faktiskt. 1812,
så pass.
Ja. Hur blir det då med Karl den XI:s begravd i Riddarholmskyrkan? Jo, kistan var enkel enligt hans önskan. Men själva begravningsceremonin som liksom drottning Ulrika Eleonoras var regisserad av Nicodemus Tessin är praktfull. Kistan står på en sockel omgiven av kvinnogestalter på piedestaler symboliserande olika dygder. Och över kistan finns en baldakin i svart sammet med kronor i guld. Där finns också änglar i vax klädda i guld och silver. De ska symboliskt föra kungens själ till himlen. Hedvig Eleonora, hon kommer nu att leda sin andra förmyndarregering enligt kungens testamente. Alltså först var det ju för sin son och nu för sin sonson. Det är ju ganska märkligt det här. Vid sin sida har de fem riksråd. Den 73-årige Bengt Oxenstierna ska fortsätta ansvara för utrikespolitiken. Den här förmyndarregeringen den skiljer sig mycket från Hedvig Eleonoras förra under 1670-talet. Den bestod av självsäkra, högadliga herrar som styrde och ställde efter eget gottfinnande. Den nya förmyndarregeringens medlemmar hade verkat under en enväldig kung, var inte vana att fatta självständiga beslut. De också inbördes mycket oense och frågan är också när ska den 15-årige Karl XII anses vara myndig att ta över? Det ska vi berätta om nästa gång om 2 veckor.
Spännande. Jag kommer sakna Karl XI lite grann, men nu har vi ju en namnkunnig person som kommer att ta över, så det får bli intressant också då, får vi hoppas.
Verkligen, han är ju en äventyrligare figur än fadern och de här sakerna han hade lovat då, behålla freden och gifta sig med någon luthersk dam, det är ju inget han kommer att klara av. Ja, stort tack Fredrik och tack alla kära lyssnare, så tar vi tag i det här om 2 veckor igen. Tack och hej!